Du lyssnar på Radio Länsman, den samhällskritiska radion.
Jag, eller rättare sagt, vi välkomnar er till programmet med en nyhet om Radio Länsmans framtid först och främst. Nu är det så här att vi jobbar faktiskt på att ta fram en egen hemsida för att få en, vad ska vi säga, en mer neutral plattform, alltså där vi kan stå för allt då som kommer ut. Och det blir ju lite svårt, som ni kanske kan förstå då ibland då, om man finns på en sida där vi själva då inte är med och styr. För vi arbetar ju inte med Exponerat, alltså vi skriver ju inte artiklar och sånt, utan vi släpper ju bara våra program på Exponerat. Men vi har ju, kan man väl ändå säga, långt ifrån koll på allt som kommer ut på Exponerat, och alla kan ju inte hålla med om allt, och det gäller ju även oss. Vi kan ju inte ställa oss bakom allt som skrivs, men ibland blir det ju så att folk tar det som det är, som att vi gör det, och då kan det ju bli lite tokigt i vissa situationer. Så vi tänkte att vi kör en liten gyllene medelväg. Vi skaffar först och främst då, som sagt, en egen hemsida, men även efter vi lämnar Exponerat så kommer fortfarande inlägg om våra program och så en länk då till vår sida där ni kan komma och lyssna. Och bara för att förtydliga, det ligger inga som helst konflikter bakom det här, absolut inte, så ingen tror det. Det är heller inget, om man ska säga, ett avståndstagande eller så. Det är ju bara så helt enkelt att alla får tycka som de vill, och vi vill bara att folk ska se oss för våra åsikter helt enkelt. Kommentera gärna vad ni tycker om det här, det vore intressant. Men Konrad, han var ju på vift i grannlandet sist.
Yeah.
Och idag får vi välkomna tillbaka dig till Göteborg och din plats här i programmet.
Underbart att vara hemma. Men det var fint i Danmark.
Ja, men vad kul. Men så får vi ta och välkomna tillbaka Gustav till programmet. Det är kul att ha med dig igen.
Ja, det är kul att vara tillbaka.
Och men att jag känner mig lite utstött här med alla göteborgare överallt. Men det är en annan sak. Det hör inte till det här.
Ska jag göra det bästa för att du kan känna dig inkluderad. Vi ska assimilera dig här.
Ja, vi närmar ju oss valet 2014 med stormsteg. Och partiledarna, ja, de kastas ju fram och tillbaka som en frisbee mellan tv-program, radioprogram och torgmöten. Och då händer det ju mycket. Och det sägs mycket. Och jag tänkte att vi lägger lite fokus nu ett tag här på valet och kanske vi kan säga främst fokus på Sverigedemokraterna då, Jimmy Åkesson. Kanske det, ja. Ja, men först och främst då, det har ju varit en riktig stor snackis, kan man ju säga, utan att överdriva. Det här med partiledarutfrågningen som Jimmy Åkesson medverkade i, och det leder mig då till det första ämnet som är SVT, sovjetvurmande television. Det är så att den här partiska propagandakanalen SVT:s röda färger lyser igenom ännu en gång. Nu då med lögner och felaktig information på bästa sändningstid. Och det är ju verkligen uppenbarligen för att få Jimmy att se okunnig ut. Men man kan ju undra då hur han skulle kunna förberett sig för det här när de bara kommer ut med det här i direktsändning och inte har gett någon förvarning. Han har inte fått titta på några siffror eller någonting. Då är det ju inte speciellt konstigt. Jag tar ett citat här. Under utfrågningen hävdade SVT att SDs beräkningar av kostnaden för en höjning av A-kassan samt införande av en avgiftsfri A-kassa var felaktiga och hänvisade till siffror som man sade sig ha fått ifrån regeringskansliet, slutcitat. Här hade SVT bråttom med att då förstöra för Jimmy och SD. De hade ju så bråttom så de kollade inte ens upp siffrorna ordentligt. Och det visade ju sig, kanske inte så förvånande, att Jimmy hade rätt och SVT hade fel. Men vad bryr de sig om det? För att de gjorde ju egentligen det de ville, förstöra för SD. Då vill jag fråga er, mina herrar, och börja med Gustav, för det är han som är gäst. Vilken skada tror du att det här har gjort mot SD?
Ja, det finns alltid ett problem med det här när man går ut med en stor nyhet eller som i detta fallet kör någonting i direktsändning och sedan mer eller mindre medvetet, eftersom man är tvungen att backa, och då blir det oftast en liten notis. Nu har det ju så här blivit ett ganska stort eftersnack efter här, så att jag tror nog det kommer gynna SD.
Vad tror Konrad då?
Jag tror jag kommer gynna SD jättemycket. Eller, ja, det är i och för sig frågan, alltså, för att vi sitter ju nu i en ganska låst situation där de som inte gillar SD kommer ju bara hugga på det här liksom, att de har ingen koll på siffrorna. Medan vi som gillar SD kommer ju såklart vara lite mer noggranna. Och nu då när det kommer fram att Jimmie Åkesson har helt rätt och Sveriges Television har helt fel. Det stärker ju bara oss i vår övertygelse. Frågan är hur många som byter dock. Men jag kan tänka mig att jo, men generellt styrker nog det här Sverigedemokraterna. Och särskilt som det blir lite mer snack då om vad de vill göra med A-kassan. Och det kan man ju önska att det upprepas lite mer. Att de vill höja A-kassan så jättemycket som de faktiskt vill göra. Att de vill göra det skattefinansierat. Det är ju en fantastisk, riktigt sånt härlig, gammal, socialdemokratisk. Alltså riktigt socialdemokratisk idé.
Men får jag bara hoppa in och säga det. Att jag ser ändå en liten risk med det här, måste jag säga. Att, för det är ju så att det är ju inte alla i Sverige. Långt ifrån alla är ju lika, om man säger, intresserade som vi. Som hänger med lika mycket i vad som sägs i media och vad som sker i politiken. Det är ju tyvärr inte det. Det kan ju vara så att de bara, jaha, okej, det är dags för val nu. Ja, men ska vi ta och titta på den här partiledardebatten? Och ja, jag får väl göra det. Så gör de det. Och så tittar de på Jimmie. Och sen kanske de inte följer upp mycket mer på
nej,
det här.
Men precis.
Och då blir det ju självklart skadad. Då tänker jag, men vad är det där för en nisse? Det går inte att rösta på.
Här tycker man ju då, och det sa ju faktiskt Jimmie också själv. Och vi är väl ganska luttrade och vana vid sånt här. Men här har vi ändå valets viktigaste utfrågning kan det nog vara. Och här tar man upp en av SDs huvudfrågor och försöker mosa den på bästa sändningstid. Har helt fel visar det sig, och då bör ju de faktiskt under, alltså med samma, vad ska man säga, samma exponering komma ut och berätta för hela svenska folket att vi hade jättefel. Det lär väl inte hända, men jag tror väl att någonting kanske de kommer göra. Vi får väl se hur mycket det blir, hur mycket SVT kommer pudla om detta. Det ska bli intressant att se.
Men det blir väl inte så mycket, för att rapportsändningen, där backar man ju inte hela vägen.
Utan när man sa att det inte gick att jämföra, va? Eller hur var det?
Ja, lite så. Man räknar på olika saker. Ja, man räknar på lite olika saker. Men det här att man står ju ändå på sig lite. Man vågar inte backa hela vägen och säga att vi gjorde jättefel.
Nej, men det var väl extremt mycket fuffens med det här. Var det inte så, Gustav? För det första kunde man väl inte riktigt hitta vart SVT hade fått siffrorna ifrån, eller hur var det?
Ja, nej. Det kunde man ju inte. Det från regeringskansliet. Det visade sig att de kommer från finansdepartementet. Det var ju Anders Borgs, sekreterare där som hade tagit fram.
Ja,
och det är klart att det är ju problematiskt, i och med att det här kom inte fram för en dagen efter att de här siffrorna var tillgängliga. Nej. Så det här var ju något som gick väldigt fort över till SVT, och ingen annan hade möjlighet att ta del av detta för en dagen efter, och då var ju skadan redan skedd.
Mm.
Men en liten annan sak där med A-kassan, det här är ju raka motsatsen mot vad Moderaterna gjorde när de tog över. För det första de gjorde var ju egentligen att de höjde ju avgiften och splittade upp det väldigt mycket. Så att,
och behackade den.
Ja, vissa fick ju betala väldigt mycket och andra lite mindre. Så att jag tror att det är en vinnande häst att köra på A-kassan där.
Ja, men herregud. Och jag menar, det var länge sedan jag räknade A-kassan som något sätt att klara sig mellan jobb. För den är alldeles för låg. Alltså det är så vansinnigt låg. Jag vet inte, jag läste en artikel av Ingrid här. Och 2014, 10% av de som jobbar får ut de 80% av inkomsten man ska få från en sån A-kassa.
Ja, den var väl lite höjd så från 2002 eller vad fan
2002, ja, precis. Och jag blev själv förvånad när jag gick på A-kassa. Och då hade man ju en hög lön och tänkte att ja visst, jag får inte ut så himla mycket, men man klarar ju sig. Men nej, man får ut precis lika mycket som de som tjänar jättelite pengar. Och det kan man ju tycka då kanske är rättvist på något sätt. Men jag menar, om du tjänar en viss summa pengar så har du ju en viss hyra såklart och sådär. Och då är det ju väldigt svårt att bli av med kanske halva din inkomst som jag blev då.
Men en sak som är bra här är ju att det blir ju obligatoriskt, kan man säga.
Mm.
Då lägger du över det på skatten så att det ger ju ett väldigt bra skydd för alla som är mellan två jobb. Så att, det är också ganska viktigt, tror jag. Och man slipper den här avgiften hela tiden som sticker ögonen på folk att det är olika för olika yrkesgrupper.
Meningen är att alla ska ju kunna känna den tryggheten att blir man arbetslös i Sverige så ska du klara dig och ha det hyfsat bra tills du får ett nytt jobb. Det är ju meningen. Och det är ju precis det Sverigedemokraterna vill göra. De vill ju höja. Det är jättemycket, och de vill även få det att gå statligt. Och även så här lite andra, att man, det är inte så höga krav för att man ska ta ett jobb i andra sidan landet eller sådär. Och det vill jag bara säga lite fort igen, Ingrids artikel där, hon har ju liksom en liten teori som kanske absolut stämmer, är att det här metadebatten som blir nu om de här siffrorna, de stämmer eller inte, det flyttar ju fokus väldigt mycket från vad Sverigedemokraterna faktiskt vill göra med A-kassan. För det hade de ju vunnit väldigt många röster på, tror
jag. Men jag får hoppa in då och fråga, när jag tar för givet att ni tittade på det här själva. När det kom upp det här med A-kassa och så, och de höll på att trycka på om det där, Hur uppfattade ni då när ni satt och kollade? Hur uppfattade ni Åkessons, hur han bemötte det så att säga? Konrad först nu då?
Nej men han var väl, märkte man ju då, som han själv sa, han framstod som mindre vetande. Och det är väl klart han gjorde det, för att de här siffrorna kom ju från ingenstans. De var ju mer eller mindre påhittade, de gick ju inte att applicera på det de pratade om. Men jag tyckte han skötte ju det ändå hyfsat bra. Det var ju bara synd att det tog så lång tid kan jag tycka. Jag hade tyckt att det var ju inte Jimmy Åkessons fel utan det var ju intervjuarnas fel. Men att de bara lite snabbare, att han kunde sagt nej jag kan inte kommentera de här siffrorna för jag vet inte var ni har fått dem ifrån. Nu går vi vidare. Mm. Tycker jag man borde.
Vad säger du Gustav?
Det är klart att det är medvetet ifrån de som intervjuar här att få Åkesson i obalans i och med att detta var ju de första frågorna som dök upp. Mm. Och även ifall eller som Åkesson klarade detta så märktes det nog att han blev lite konfunderad. Lite ställd när han fick så... Det var ju så stor skillnad på beloppen. Och precis som Konrad sa här så visste han ju inte riktigt var de kom ifrån heller. Och det blev väl aldrig riktigt redogjort mer än att det var ju från regeringskansliet. Och det säger ju ingenting.
Nej, precis.
Jag kände det att... jag tyckte ändå, jag menar han svarar ju på det enda sättet man kan svara egentligen att... Jag menar, jag tror inte att folk, om man säger vanliga Svensson så att säga, att de på något sätt, alltså till så stor utsträckning egentligen reagerar så mycket på det. För han svarar ju bara det han kunde svara helt enkelt. Mm. För det där märktes ju tydligt att det där hade han ju aldrig hört, hade ingen aning om eller så. Men resultatet ändå av det här blir ju att media... Resten av media, de spär ju på det här gällande då att få Åkesson att se okunnig ut. Den här Lena Melin på Aftonbladet till exempel skrev så här, citat. En ganska grundmurad okunskap, förvånande för en partiledare i riksdagen. Det brukar vara mer pålästa än så, slutcitat. Det blir ju verkligen så. Ljuger en... Då tar ju nästa det för sanning, hur mycket nu media kan ta någonting för sanning. Och så skriver de och så är karusellen igång och fler läser. Så på ett sätt, om det fanns någon baktanke från SVT med det här, vilket jag absolut tror, så har de ju ändå till en kanske tyvärr stor del på ett sätt lyckats då och sätta den här bilden. Så att risken finns ju att de kommer, det här kan återigen, alltså bli någonting som tas upp om och om igen ungefär som det här är, vad var det, muslimerna är det största hotet mot Europa eller vad det var. Det tar de ju upp än fast åker
som... Ja, eller järnrörsskandalen liksom, där man går och svingar med järnrör.
Ja, fast det här var ju verkligen specifikt att de satte en titel på något som han inte har sagt. Men det tas fortfarande upp om och om igen, så risken finns ju att det här, även fast det är fel, kommer ta sig.
Om Jimmy Åkesson tycker muslimerna är största hotet sedan nazismen, ja, men det har ju inte heller hänt. Men det spelar ingen roll vad som har hänt. Det viktiga är alltså, hur ofta man upprepar det.
Ja, kan jag också påpeka att det är inte islam är det så, eller jämföra med nazismen och kommunismen, utan islamismen är att
jämföra. Men muslimerna var ju alltså rubriken.
Jo, men jag tänkte det som har kommit upp nu också, att de pratar om det.
Det som Åkesson sa där, och det, ja. Men jag tänkte just på det här som Lena Melin, när hon går ut så starkt utan att själv faktakontrollera det hon skriver. Mm. Utan hon köper det som SVT säger som en sanning. Mm. Och det visar ju hur snabba de är när det gäller SD. Det kommer något smutsigt och då skiter de fullständigt i att faktakolla någonting. Bara för en snabb möjlighet att få spotta och lite sådär. Mm. Och det där är, tycker jag, det är för jävla dålig journalistik.
Ja, men jag ser det inte som...
Sen när finns det någon bra journalistik förutom då möjligtvis Ingrid Carlqvist?
Det är så ofta tycker jag man läser krönikor med som är helt utan substans. Alltså det har inte hänt något nytt, SD har inte gjort någonting, det är bara samma gaggande. Det är sådana klyschbingo med bruna åsikter och det är kratta manegen och det är fiska i vatten och det är människosyn och allas lika värde. Och så blandar man det 100 gånger så får du en krönika. Men alla är ju precis likadana nästan.
Ja, jag vill sticka in i alla fall då i SVTs valpanel där så fanns det en kvinna vid namn Ann-Katrin Ljungar och hon kommenterade hur Åkesson skötte sig i partiledarutfrågningen där och hon sa citat, han är skicklig och lugn, han blev inte ens upprörd, slutcitat. Mm. Och jag tänker ju att Åkesson måste ju vara mediatränad till 1000 mer än någon annan för att han håller sig ju banne mig alltid lugn som en filbunke. Och det går nog hem i gårdarna, men hur tror ni att responsen skulle bli från folk om man då faktiskt började ta lite mer ton?
Han har ju tuffat till sig lite i vissa fall, vi såg i Almedalen när han mer eller mindre bad de andra att de får sluta kasta rasistepitetet efter dem och sådär. Men sen har man inte sett så mycket mer efter det. Utan han har väl sträckt på sig lite, men just i de här intervjuer och så vidare så tycker jag han sköter det otroligt snyggt.
Jo, han har ju sett allt. Jag menar, han blev ju säkert extremt och hårt ansatt i början när vi ens märkte att han fanns.
Ja.
Då hände ju säkert det värsta om man säger så. Men nu han har ju sett allt. Men det tycker jag är roligt med om vi pratar om han. Jag upplever han, det har varit lite mer så här personliga intervjuer med honom. Och jag upplever han, det kan ju vara att han är så PR-trendad, men som en ganska känslig, lite så här nästan mesig kille. Jag vet inte om ni känner igen det. Han tycker inte om när folk bråkar. Han får ju ofta frågan så här, gillar du att provocera? Och då brukar han svara, nej, jag tycker det är skitjobbigt. Alltså, att folk är...
Får jag bara sticka in och säga, jag tycker mesig var dåligt ordval. Fortsätt.
Jaha, ja. Jo, men alltså, han ser ju lite mesig med, men ni förstår ju säkert vad jag menar. Och alltså, väldigt mjuk och så här. Och det blir ju en rolig kontrast med hur man försöker måla upp honom då som den här...
Ja, ja.
Liksom,
ja, eller för att jämföra som... återigen då, Ingrid, hur målas hon upp och hur är hon precis, egentligen?
Ja, ja precis.
Så det är han. Ja, men jag bara föreställer mig så här att om man tänker sig Jimmy Åkesson, hur han får utsättas då i tv, i tidningar och politiker av, man säger, vanliga människor på gatan som inte har egentligen en aning om partiet och så vidare. Som han får bli utsatt hela tiden och så får han svälja, 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 svälja allt skit. Och sen kan jag nog tänka mig, det här har jag ju inga belägg för, men det vore ju konstigt om det inte vore så i fallet att han har ett boxningsrum i sin källare troligtvis och står och boxar ganska mycket där nere på kvällarna. Jag menar, för att han är ju bara en människa. Jag bara först funderar, hur får han ur sig allting egentligen? För jag menar, det går ju inte bara att ta in allting och så blir det kvar där. Jag menar, det måste ju ut på något sätt, så... Så han kanske har gått igenom några boxningssäckar i sina dagar nu.
Ja, var det inte det första programmet jag var med länsman? När vi pratade om hur länge pallar Jimmy Åkesson?
Jo.
När spricker han?
Ja, just det, ja.
Men han, jag menar, har han klarat sig än så här länge så tror jag han klarar sig.
Ja, han visar ju inga tendenser överhuvudtaget på att liksom explodera.
Nej.
Så att, nej. Men ni, mina herrar, jag tänkte att vi skulle gå vidare till Åkesson och UNHCR. Det pratar ju SD och Åkesson mycket om. Jag tänkte köra ett citat här nu. SD vill ge mer pengar till FNs flyktingkommissariat, UNHCR, som bland annat arbetar i länder nära Syrien och Irak. Men att på ett sådant sätt ställa ökade anslag till UNHCR mot minskat flyktingmottagande är en falsk tankefigur, anser Vincent. Citat. De båda har inte med varandra att göra. Asyl är en rättighet. Det handlar om fundamentala humanitära värden, säger han. Kommentarer.
Ja, det är ju mycket snack om UNHCR då, eller United Nations High Commissioner for Refugees. Nu, vad jag tänker på, det här har ni säkert också hört mycket då såklart, men det här eviga med att Jimmy Åkesson säger ju att de är bäst på att hjälpa. Jag vet inte om det är så, jag är lite inte riktigt på FN, men de är ju givetvis väldigt bra på att hjälpa och sådär, och det är de man ska skänka pengar till och så vidare. Och jag hörde en intervju, jag har lyssnat väldigt mycket på Jimmy Åkesson här på sistone, och jag har blandat ihop lite de olika intervjuerna. Se om ni lyssnar på detta också. Då var det alltså en journalist som menade att Jimmy Åkesson var så hjärtlös för att han ville ju bara skänka 1 miljard extra. Och då tyckte den här journalisten att man skulle istället skänka allt som SD vill dra in då. De här 152 miljarder, varför skänker man inte allt det till UNHCR då istället? Men vad är det för, alltså jag blev för, vad är det för, och då måste Jimmy också fastna i det här liksom och försöka förklara det när alla andra bara, men det är ju en helt idiotisk sak och ens fråga, varför skänker vi inte hela Sveriges BNP i så fall till UNHCR? Varför säljer vi inte pengar från andra länder och skänker? Det viktiga verkar absolut inte vara hur många man hjälper, det är helt oviktigt, utan det viktiga är hur mycket pengar det kostar. Det bättre verkar att skänka 5 miljarder till en enda jävla flykting, det är mycket bättre än att skänka 1 miljard till UNHCR och därmed kunna rädda liksom 1 miljon människor. Jag fattar liksom inte hur folk tänker överhuvudtaget.
Ja, men det här kommer ju också ifrån Hedenmo och Knutsson. Ifrån utfrågningen där. För de körde ju rätt hårt på det. Men de fattar ju inte den tanken att Åkesson vill ju ta pengar och använda till välfärden i Sverige. Trots att han har sagt det 100 gånger.
Och ja,
det
här men, liksom... men när har det liksom gått bort ur människors huvuden? Att vi har väl alltid strävat efter att göra ett så bra land som möjligt att bo i. Är inte det liksom så här tanken för varenda land på jorden? Att man vill göra landet så bra det bara kan bli. Och det är det man ska sträva efter. Men vi har ju liksom någonstans på vägen tappat bort oss, så nu strävar vi inte längre för det. Det är liksom absolut ingen självklarhet att man ska sträva efter ett bättre land. Utan man ska bara sträva efter, återigen, kan man få någon förklaring? Varför är det viktigast att de kommer hit? Varför är det inte viktigast att hjälpa människor? Oavsett var de befinner sig på planeten, så att säga. Men de måste ju släppa hit.
Jag gillar det som Åkesson har kört nu, där han säger det också, att det är mer humant att hjälpa fler. För det där är också en borttappad tanke. Det är att det kostar mycket pengar, och vi tar hit då kanske en, ja, det är på 100 000 om året, slutar det väl vi. Och för de pengarna så kan man ju hjälpa oändligt mycket folk. Det som ni hade med det här Right Hand Aid.
Ja, precis.
Som visar att hur lite pengar kan göra så stor skillnad på plats. Likadant som Björn Nordström när han var i Filippinerna och så vidare. Så
just det här med hur urbota dumt det här är. För att, jag menar, det säger sig självt. Fortsätter man så här och bara dränera våra resurser, och till slut så blir landet sämre och sämre och sämre, vilket betyder mindre pengar, vilket betyder att vi kan inte hjälpa oss själva. Vi kan inte hjälpa de vi har varit så gulliga och snälla och snälla och tagit hit. Vi kan inte hjälpa flyktingar i världen eller någon, för vi har helt enkelt inga pengar längre själva alls. Men det känns ju som att har det här också blivit en ful sak nu att säga att nej, men jag prioriterar välfärd före invandring, stor invandring till Sverige. Till och med det då, det är inte rätt då alltså.
Nej, för jag tror att i folks huvud, när de bara tänker, så tänker de så här liksom att, ja, men det har jag till och med läst själv, alltså folk som jag ensåg var inte intelligenta på något sätt, men i alla fall de kan knyta sina skor, så man kan undra hur de kan resonera så här. Men det är typ att ja, om våra gamla får liksom lite mindre ost på mackan. Skit i det, det viktiga är väl att vi tar hit de här då, som de tror, svältande stackars människor, så kommer det sina trasor liksom. Som har tagit sig hela jävla vägen till Sverige, betalat hundratusentals kronor, men ändå är väldigt fattiga på något konstigt sätt. De ska väl liksom hjälpa. Ja. Och man måste på något sätt rucka folk ur den här bizarra sagobilden de har av världen. Där saker är som de är Hollywoodfilmer, för i verkligheten är det ju inte så enkelt riktigt. Jag tror det är en väldigt viktig sak att göra, är att få folk att förstå i alla fall ungefär hur det funkar med fattigdom. Ungefär vilka det är som åker och liksom kan resa. Att de fattiga kan inte resa, till exempel. En sån enkel sak skulle man kunna slå in i folks huvuden. Är du jättefattig, så kan du inte komma till Sverige. Det går inte, du har inte råd med det, till exempel.
Ja, men vi har mycket att gå igenom idag, så jag tänkte att vi går vidare till nästa ämne. Och det är citat: Åkesson besöker två olika planeter. Jag tänkte ta upp lite från en person då som heter Lars Lindström på Expressen, vad han har skrivit då, en krönika med just det här namnet. Här är lite ur den, citat: Enköping, Uppsala. När Jimmy Åkesson kommer på besök applåderar Enköping medan Uppsala buar. Mellan Enköping och Uppsala är avståndet 4,5 mil, men det känns som om orterna ligger på två olika planeter. Förmiddag på Stora torget i Enköping. Solen skiner från en moderatblå himmel. Flera hundra personer har samlats på torget framför de politiska partiernas valstugor för att lyssna på Sverigedemokraternas partiledare. Väldigt många är pensionärer, gråkalufser, rullatorer och små hundar är vanligt förekommande. Eftermiddag på Celsius-torget i Uppsala. Fortfarande solsken och endast några slöjmoln. Flera hundra personer har samlats och de allra flesta demonstrerar mot SD. De står med ryggarna mot Jimmy Åkesson och ger honom fingret. En ung kvinna utmärker sig. Under hela valmötet vänder hon ryggen till Jimmy Åkesson, sträcker upp armarna men gör inget fult tecken utan formar sina händer till ett hjärta. Så kan man också protestera, slutcitat. Först reaktioner på den här unga damen då och hennes rygg och hjärta. Vad känner ni när ni hör det?
Men vad, är det inte så att hon gillade Jimmy Åkesson? Eller?
Nej, kanske, då har man nog inte ryggen mot, mot han.
Man kanske fegade lite. Nej, hellre det. Vänd ryggen till, det har jag sagt innan. Vänd ryggen till hur mycket ni vill.
Det går ju en sån här vänsterromantisk våg över Sverige, känns det som. För det är mycket ungdomar, småtjejer och så vidare som har hakat på det här vänstertåget. Och Uppsala, det är ju nästan 15% miljöpartister, nästan, ja, det är 9% vänster. Och Sverigedemokraterna är ju ganska svaga. Det är 6,5% och liknande.
När du säger det, då måste jag ju hoppa in med frågan: varför möter SD mer motstånd då i större städer, när det faktiskt är de här större städerna som har störst problem i form av upplopp, kaos och en minst sagt skenande brottslighet? Varför?
Nej, Uppsala, det är väl det här Gottsunda och Stenhagen är väl två områden där det händer en del. Men de ligger väl lite på sidan, det är väl som andra förorter som Biskopsgården och så vidare i Göteborg, att där bor ju inte de som liksom är vänster.
Nej, men det är ju så pass nära, det är så pass nära så det är omöjligt att missa, och så är de väl läskunniga och det står om det i media dagligdags. Så ja, det är omöjligt att, för de har inte veta vad som händer runt husknuten, men ändå så ser vi det. Jag menar, visst, det är uppenbara, större städer, fler människor, så är det ju såklart.
Ja.
Men
ja,
man ser ju ändå deras uttryck är ju som sagt ofta väldigt, väldigt extrema i större städer. Om du tänker Konrad där i Göteborg till exempel, när Jimmy Åkesson var där. Det var inte lugna gatan direkt och bara vända ryggar och tyst och fint och så. Så det är ju verkligen extremare. Allting är extremare i större städer.
Jo, ja, men det har ju också ganska lite med faktisk politik att göra. Jag menar, har du 10 000 personer är det större att några är några riktiga våldsamma jävla stolpskott. Har du 100 000 personer är det ännu större risk. Och har du då som Göteborg nästan 1 miljon invånare, så finns det ganska många idioter.
Mm.
Medan i en lite mindre stad så finns det kanske 1 eller 2 idioter, men då har inte de några andra idioter att leka med, så då får de stå där själva. Och det...
Men det är väl lite det också, att det krävs ju inte så många idioter för att det ska framstå som att det är jättemånga.
Mm.
Och medierna brukar ju gärna skriva, men där står det 2-3 stycken som vänder ryggen, då är det liksom en hel folkmassa som vänder ryggen.
Det är sen som i Malmö var det väl en del influgna från både Tyskland och Danmark, som jag förstår det.
Ja, och även uppe i Göteborg var det väl en del såna bråksaker som hade rest in bara för såna yrkesprotestanter.
Ja, och sen då Enköping, det är ju uppenbarligen såklart mindre då än Uppsala, men så där ser det väl lite generellt ut, skulle jag väl ändå tro, att folk på mindre orter är mer, kanske mer positiva då till SD och deras budskap och så vidare, för de ser ju, de tittar på storstäderna och ser att men så här vill ju inte vi ha det i vårt trevliga samhälle. Men återigen, det går inte ihop, men de som faktiskt lever med det precis bredvid sig, de tycker inte så. Men de som ser utifrån, de tänker, vad håller ni på med? Hur kan ni vilja bo så här? Ja, men en tanke gällande vad som kanske kan vara orsaken till att det är mer i storstäder så bland folk. För jag menar, ofta är det ju så att de som är de här antirasisterna och allt vad de nu kallar sig, vad har de oftast för hudfärg? Vit. Mm. Kan det vara så enkelt att de liksom, de har köpt den här mediebilden om att Sverigedemokraterna, de vill kasta ut alla invandrare, punkt slut. Om vi tittar i större städer så bor det många fler invandrare, vilket då absolut självklart betyder att de här unga så kallade antirasisterna har ju växt upp med många invandrare, och då känner de någon slags enad känsla av att beskydda sina vänner som de har växt upp med, så de tror att SD kommer kasta ut, vare sig om de är liksom i Black Cobra eller vad de heter, eller om de har blivit läkare, men de ska ändå ut, tror de ju att SD tycker. Men är det en sån enkel idé, ja, eller enkelt då, att de inte så... tror inte det?
Nej, jag tror invandrare hänger med andra invandrare. Det är ganska lite svenskar. De vänsterfolk som jag känner som har invandrarkompisar, det är ju vanliga, så det är ju svensk, alltså, kulturella svenskar också oftast.
Fortsätter på SD-spåret här till ämnet annonsintäkter från SD till flyktingbarn.
Just det.
Det här låter ju lite förvånande, va?
Mm.
Citerar, VKs chefredaktör Ingvar Näslund berättar för medievärlden att tidningen tidigare tackat nej till att ta in annonser från Sverigedemokraterna. Imorgon väljer man dock att publicera en annons från partiet som handlar om pensionärsskatt. Citat, även om vi verkligen inte delar SDs grundvärderingar är det viktigt att vi i yttrandefrihetens namn gör en värdering av deras annonser varje gång de kommer in och bedömer om de är okej att publicera, säger Ingvar Näslund. Pengarna som Näslund uppger bli en, citat, bra slant ska stötta organisationer i Västerbotten som arbetar med flyktingbarn, slutcitat. Och innan, nu sätter jag in bromsen direkt, innan någon säger ett enda pip om det här, så måste vi förtydliga bilden vi har av de här flyktingbarnen. Generellt så är det ju egentligen inte flyktingbarn. Det är ju den bilden vi har som är ganska tydlig i media också, kan man säga. Att det är ju inte flyktingbarn, det är flyktingungdomar eller unga vuxna. Det är ju ytterst sällan, skulle vi väl säga, man ser riktiga barn när de pratar om flyktingbarn.
Mm.
Med det i åtanke, måste jag säga att det första som kom upp i huvudet för mig när jag läser det här, det är barnsligt. Mm. För att det är som att SD, de vill inte, tycker inte om flyktingbarn och invandrare, så nu ska vi använda oss av dem till att ge pengar till de här invandrarna ändå. Alltså det känns lite som en sån där grej. Vad tänker ni om det här?
Ja, de får göra vad de vill med sina pengar, eller? Egentligen. Det blir, jag tycker bara det är fånigt. Men visst.
Ja, alltså man blir ju lite trött på det där i och med att det här med ensamkommande flyktingbarn, det är ju ett sånt bedrägeri. Och folk ser ju detta, att det är ju inte barn som det handlar om. Det är inte någon 12-årig liten flicka som står med nallen i handen liksom. Och folk ser ju detta och vet även de här bilderna som kablas ut. Och ändå så köper man det här av någon jävligt konstig anledning. Så att, och sen då att tjäna pengar då på SDs annonseringar. Ja, det får man väl göra. Som Konrad var inne på det, då får man göra med pengarna lite hur man vill. Men det blir ju svårt om man ska leva på SD-pengar och ha moralen i den moraliska kompassen åt rätt håll, så att säga.
Ja, sen generellt kan jag ha lite svårt med folkorganisationer som gör goda gärningar och berättar dem väldigt vitt och brett för alla. För då misstänker jag alltid att det är bara reklamen man vill åt och kanske inte är den goda gärningen i sig. Jag mår alltid lite illa när man ser på Facebook någon så här som: idag gick jag fram till en tiggare och gav henne en banan. Oj, 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 jag gör det här för hennes skull. Ja, varför skriver ni ut det här då? Ja, precis, det blir ju en sorts prostitution. Och det kanske inte det här är riktigt. Det här är ju mer ett stick i ögat på SD då. Men jag menar, skit i det, SD bryr väl sig inte vad de, SD skiter väl vad de gör med sina pengar.
Nej, och de har väl såklart egentligen ingenting emot när det handlar om riktiga flyktingbarn, men i det här fallet kanske det är mer passande, eller i många fall är det kanske mer passande att säga, vad ska jag säga, för tillfället ensamkommande ankarungdomar, kanske låter bättre att säga.
Ja.
Ja, de har ju liksom kontakt med familj och nära vänner, för att många av de här, de hinner ju, alltså bläcket hinner ju knappt torka på pappret innan de ger sig av hem till familjen med fickorna fulla med pengar och råkar få med sig hela tjocka släkten liksom hit, och så blir det anhöriginvandring i mängder, så att
Och igen då, som vi vet, en otroligt extremt överväldigande majoritet är ju män eller pojkar då, nästan aldrig flickor, och extremt många är 17 år eller runt där. Så de här barnen, det vet ju alla som lyssnar såklart. Men de här söta, vet, flickorna med stora ögon som är 4 år gamla, de existerar inte överhuvudtaget.
Bara tänka det såklart. Då. Ja, men ensam. Ja, man tänker då, de här är riktigt små. Hur skulle de komma hit då?
Ja, men precis.
Ja, men skulle det vara någon som har liksom axlat, som inte är förälder, skulle ha axlat ansvaret för det här barnet. Varför kan då inte, ska inte den personen då kanske, varför tar inte den personen då hand om det här barnet även sen då, så att säga? Men
jag drar ju en liten parallell till de här finska krigsbarnen som kom, där man skickade barn, det här var ju andra världskriget då, och då satte man ju flera små barn och skickade till svenska familjer.
Bara för att sticka in och säga då, från Finland till Sverige är väldigt kort. Man jämför då att någon skulle då ha tagit sig från Mellanöstern till kalla Norden. Det är ju en helt annan femma. Men
jag tror det är det här man vill anspela lite på. Det här med de här finska krigsbarnen. Och nu kallar man det då för ensamkommande flyktingbarn. Att det ska appellera till några känslor. Att det är barn och hela det här. Men de som är lite äldre och vet någonting om de här finska barnen, de behövde hjälp på riktigt, och det var ju barn.
Det
var ju inte några tonåringar. Det var ju 4, 5, 6, 8 år liksom där.
Ja, och visst, den juridiska definitionen enligt FN bla 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 är att man är barn bla bla bla. Visst, och så är det ju, men man kan väl säga ungdomar eller så där. Jag kan bara tänka mig att man gör detta för att måla upp en annan bild av den.
Ja, man gör ju skillnad på dem. Jag menar, för vi, när vi är 17 år, ja, men då börjar man bli klar med skolan. Då ska man tänka på arbete, då ska man tänka på vad man ska ta sig i livet och börja skaffa körkort och dona och så där och så vidare liksom. Så att jag vet inte, jag tyckte inte att jag såg som ett barn när jag var 17 i alla fall.
Det är det man lite
det man
undrar. Man undrar det här nedvärderingen, det här lite klappa på huvudet hela tiden. Och det ser man ju mycket med de här invandrare, att de är då barn långt upp i vuxen ålder. Och man ska ta hand om dem hela tiden. De ska liksom inte komma i kläm, de får inte arbeta, ingenting. Utan det ska daltas och hållas på hela tiden.
Och samtidigt ska flyktingbarnen få hjälp med körkort också.
Ja, just det. Ja.
Ja, men Konrad, nu tänkte jag att du skulle få hoppa in och presentera ett ämne här. Det var ju någonting du hade läst och reagerat på. Och det faller under rubriken Är Expressens Anna Dahlberg på väg till The Dark Side?
Jag vet inte hur ni andra kände, men jag upplevde att dagarna efter den här Reinfeldts migrationskostnadsbomb där, så även lite innan, så man läser ju en del saker ibland som man uppfattar, oj, här var det liksom lite vettigt mitt i galenskapen. Och jag har bara tagit ett ax, eller en liten sån här. Och det är ju Anna Dahlberg som skriver ofta ganska bra i just Expressen. Och egentligen är det lite konstigt då, kan man tycka, i alla fall jag som uppfattar att vi har så himla liksom sån medievägg emot oss som inte vill prata om någonting, att någonsin att migration eller invandring skulle kunna vara dåligt, har hon skrivit en ledare då, som en av många bra ledare hon har skrivit. Den heter Vad är planen för det nya flyktingläget? Och där hon har en ärlig vinkel, tycker jag faktiskt. För hon pratar om att nu är det som det är i Sverige. Det kommer svin mycket flyktingar hela tiden. Hon pratar om det här Lucia-beslutet. Då drog liksom Sverige nödbromsen och då kom det 60 000 under en period. Det var under Bosnienkriget. Men då var det även ett Sverige där det fanns liksom lediga lägenheter och sådär. Ändå drog regeringen i handbromsen. Nu har vi minst 60 000 som kommer varje år när det är bostadsbrist och det är liksom arbetsbrist och det är brist på fan allting. Och Anna då, och det jag vill ge henne här är att hon målar i alla fall upp verkligheten så som den faktiskt är. Sen menar jag hon att nu gäller det liksom att ställa om Sverige här liksom, så att vi kan ta emot de här människorna. Och det kan man väl hålla med om på något sätt. För jag menar, om vi nu säger att vi inte kan stoppa den här flyktingströmmen som kommer, vi bara säger det. Ja, då måste vi i alla fall börja förändra samhället. För så som vi har det nu kan vi ju för fan inte ha det längre. Så om man inte har läst den krönikan, Anna Dahlberg, vad är planen för nya flyktingläget? Så kan jag absolut vara värd att läsa i Expressen.
Det här är ju ett tecken på att SD lyckas. Kanske inte, jag menar, inte i politiken i sig så mycket när de har med invandring att göra, eftersom de blir stoppade från höger och vänster. Men att de gör skillnad i debatten, det gör de. För jag menar, hade inte SD funnits med i bilden, då är det inte så troligt att Reinfeldt inte hade sagt att han det han sa. Hade inte Reinfeldt sagt det han sa, då kanske inte Anna hade skrivit det hon har skrivit. Så att jag menar, det går ju någonstans åt rätt håll. Och men att vi är ju inte så här extremt mediatränade och tålmodiga som en viss Jimmy Åkesson. Så vi känner ju frustration över att det går fruktansvärt långsamt ändå. Men man får ju se de små ljusglimtarna som finns ändå.
Jo, det finns ju det här, jag vet inte, lite konspiratoriskt tänkande att en borgerlig regering försöker importera en ny underklass. Och de hade nog hoppats kanske att fler skulle anlita den här billiga arbetskraften. Det finns ju både ROT och RUT där man kan bygga om sin fastighet, där man kan ha folk för låglöne. Arbetade så här, klippa gräs och lite hej och sånt där. Så att jag tror någonstans att det finns en ärlig mening med den här invandringen vi har haft som Moderaterna har stått bakom. Just att få in mycket folk för att dumpa löner och hela den här biten och hålla nere den här nya underklassen så att säga. För de kommer ju knappast kunna komma upp så länge de inte har adekvata utbildningar. Och jag tror det där är ju någonting som SD bromsar, och det sticker väl ögonen då på Reinfeldt såklart. Att han kan inte få sin billiga arbetskraft. Jag läste någon krönika, jag minns inte vem det var som skrev den här, att i och med att sossar är väldigt duktiga på att vara ute och hämta de här invandrarnas röster. De springer ju benen av sig, och nu har ju till och med även Moderaterna har ju valaffischer på arabiska och hela köret. Men å andra sidan så ser man ju det att den moderata politiken, de här invandrarna som kan tänka själva och så vidare, ser ju den här situationen att, som det är lite klyschigt att säga detta, att det är läkare som kör taxibilar och hela det här. Men de kan ju inte komma in på arbetsmarknaden på något annat sätt, utan de får jobba på McDonald's eller klippa gräs och gå i parkerna och plocka fimpar och hela den här biten. Och det är ju såklart helt medvetet, och därför så är ju sossarna där och försöker locka över dem och säger att om ni går till oss så blir det bra. Då kvarstår ju bidragen och det här också på ett annat sätt. Men jag tror att det blir väldigt många invandrare nu som kommer att börja rösta på SD. För att de har ju den här taskiga situationen från det landet där de kommer. Det är arbetslöshet och det kan vara krig och oroligheter och hela den här biten. Och de tror ju såklart att de kommer hit för att få det bättre. Men sitter sitta fast i de här förorterna kan inte vara kul.
Nej, nej, för fan.
Och det finns en annan fråga i det här med bostäder. Om vi hade haft lite fler bostäder, då hade man ju de här invandrarna som sitter fast i Biskopsgården och Rosengård och Rinkeby och var de nu sitter. Då hade de ju kunnat flytta därifrån när de fått arbete. Men den här bostadsbristen, alltså hyresrätter, drabbar ju i första hand invandrare. De kommer ju inte ifrån de här områdena där det brinner bilar i Husby och runt överallt. De sitter fast där. Mm. Och så ser de då att invandrare, nya invandrare då, tar deras chans att få en annan lägenhet i en annan del av Sverige så att säga. Mm. Men det är fullt. Det är, i Stockholm är det väl 50 års väntetid på lägenhet eller något liknande. Det är helt sjukt. Och jag tror att många invandrare inser att nu måste vi dra i bromsen. Det måste bli ett stopp, för det drabbar ju dem i första hand själva.
Mm. Men sen när du ändå är inne på det här, vi pratar om invandrare då, så är det ju tyvärr, ska jag väl säga, inte alla som är så här välmenande och så. Utan det finns ju de som är ganska extrema också. Och då kommer vi till nästa rubrik som är svenska jihadterrorister dödade. Männen från Västsverige dödades under de två senaste veckorna. Citat, de var älskade och omtyckta av många, säger en av deras isvapenbröder. Då tänkte jag så här, Jimmy Åkesson vill ju se över hur det ska gå då, alltså gällande personer som beger sig till Mellanöstern och dödar då de så kallat otrogna. Att till exempel då vägra personer med dubbla medborgarskap att komma tillbaks till Sverige. Ja, det låter ju ganska logiskt, men då kommer ju nästa fråga som kanske är lite svårare såklart att genomföra och så, men om vi tänker på de som har bara svenskt medborgarskap då och åker till Mellanöstern och är jihadterrorister och sen vill de komma tillbaks efter att de har skurit huvudet av ett gäng personer. Vad ska man göra åt det då?
Det där är ju, här är ju lite lurigt alltså. Jag kan ofta tycka att man vet ganska mycket hur man tycker om saker och ting och sådär. Men vad säger ni själva? Jag ställer frågan till er istället. Vi har en svensk medborgare, uppvuxen i Sverige. Svensk på alla möjliga sätt. Han får försöka ner och kriga i Syrien, mörda lite folk och kommer hem igen. Vad tycker ni vi ska göra med honom?
Jag tänkte först säga, ta tillbaks personen och sätta han i fängelse. För samtidigt så kostar det fruktansvärt mycket pengar. Så jag vill ändå på något sätt göra det, alltså medborgarskapet i de här frågorna. Alltså det, man kan inte säga då, ja men ett svenskt medborgarskap och måste per automatik för att komma hit. Och jag menar, begår man såna där, liksom, har man sina rötter där och åker dit och gör såna här grejer, då kan man ju stanna där.
Ja, jag har en grej bara för
att säga. Om det är andra generationen. Ja, men det spelar egentligen ingen roll. För personen har ju ändå sina rötter där. Och känner ju att jag måste åka dit till där jag har mina rötter för att föra mitt och vårat krig. Då identifierar han ju sig uppenbarligen inte med Sverige och vår historia.
Nej, men det är väl inga invandrare
nästan. Nej, men då gör ju inte det för mig i alla fall någon skillnad. För då har han ju tagit ställningstagande mot oss. Ja, för där istället. Fortsätt.
Ja, men är jag född i Sverige så blir det ju problematiskt. Men jag känner ju flera stycken som är både andra och tredje generationen, de är födda i Sverige, men de lägger ju såklart själva på sitt eget epitet att de kan vara serber eller jugoslaver eller afrikaner eller vad de vill. Så att det släpper de ju aldrig. Och det är likadant till svenskar som flyttat till USA. De har ju sina svenska rötter. Och det liksom
fast
ligger ju
de
kvar.
Anpassar sig däremot väldigt jo. Bra.
Ja, men jag tänker bara på det här att man släpper inte sina rötter. Precis som du sa där, att de har ju, även fast det är morfar som kom till Sverige, så är de ju fortfarande liksom afrikaner, eller om de nu är araber så att säga. Det försvinner ju inte ur dem. Det är ju en arab som bor i Sverige.
Men Connor, hoppa in då. Säg det du skulle säga.
Ja. Jo, men jag har hört, som sagt, jag lyssnar på väldigt mycket Jimmy också i intervjuer här, och alla har geggat ihop sig på något sätt. Men den här frågan, det var någon som ringde in tror jag och ställde han ungefär den här frågan. Hur ska man göra med folk som åker ner och krigar? Och om jag minns rätt så sa Jimmy då att nej, det ska man inte få göra. Men däremot om man åker ner i någon slags försvarskrig för sitt då forna hemland, då kanske man ska ändra på detta. Men det tycker jag fortfarande är fel.
Ja, alltså, och då, hur ska man definiera?
Man i Sverige är ju svensk medborgare, så skit i andra länders krig. Visst, det är klart man kan vara liksom serb och bo i Sverige, men jag tycker inte att man automatiskt ska få åka ner och kriga för Serbiens sida eller Turkiets eller Greklands eller sådär. För att det är väl en sån grundläggande sak, tycker jag, att är du medborgare i Sverige så krigar du för Sverige om du ska kriga. Annars, alltså det är ju en sån grund, det är ju därför medborgarskap ens kom till från första början. Alltså det, det som var innan medborgarskap är att man här försvarar vi varandra med vapen om det krävs.
Och sen blir, ja, men sen blir det ju lite svårt också, hur ska man definiera då liksom att åka för att försvara? Ja, men var går gränsen då? Är det för att försvara för att några med en viss, som har en viss ideologi börjar kriga mot dem, eller några med en viss religion? Eller om det då är det här vanliga så att säga, att det är ett annat land som går in och börjar kriga? Då måste man ju definiera det då. Ja, nej, men jag menar bara, ja, det blir jobbigt så, ja, att
ja,
göra visst. Så.
Och vadå, jag är kristen så ska jag kriga, eller jag är muslim, jag ska kriga för. Men bara, nej, men vet du vad, vi gör så här. Svenska passet innebär att du krigar fan bara för Sveriges skull. Och det kommer du inte behöva göra liksom.
Nej, men det som händer är ju det nu, det här med ISIS. Det är ju såklart ett religionskrig. Eller man säger, det är ju islamister.
Mm.
Och så att det handlar ju inte egentligen om vilket medborgarskap de har, utan de sätter ju det här högre.
Mm.
Och jag hörde någon siffra att jag tror det var 60 000 ifrån hela Europa som är tillbaka i Syrien och Irak och krigar.
Mm.
Antagligen på båda sidor, men jag antar att det är väldigt många på Islamiska statens sida.
Mm.
Och flera länder har ju redan gått ut och sagt det, att åker ni iväg och krigar och bråkar så är ni inte välkomna tillbaka. Men det där tror jag snarare är en grej, alltså ett hot att man vill att folk inte ska åka, för att det innebär att vara i ett krig och sen komma tillbaka. Jag menar, det är ju förstörda människor.
Mm. Ja, men såklart,
alltså rent mentalt. Jag har ju kollegor som varit nere i Somalia som FN-soldater och varit på flera, även i Bosnienkriget och så vidare. Och de mår ju inte bra när de kommer hem. Och den här veteranvården som vi har i Sverige är inte mycket att hänga i granen. Det är lite små samtal.
Nej, precis. Inte ens för duktiga, alltså för svenska soldater som...
Nej.
Kan
nej, de har lite gruppsamtal och lite hej år. Det är ju inte bra alltså. Och tänk då de här som kanske har vuxit upp i krig och hela köret håller på där och mosar på varandra ju under hela sin uppväxt. Sen kommer till Sverige. Jag menar, hur fan mår de i huvudet? Och så ska de in i ett samhälle där man inte bråkar och säger, där man kan lita på myndigheter. Jag menar, de har ju inte förtroende för någon, de här människorna.
Nej, men du kanske har varit och slaktat kristna och sett kvinnor som dina ägodelar, särskilt vita liksom europeiska kvinnor. Det är fattigt vem som helst. Skicka ner mig till is i några veckor så kommer jag komma hem som en mupp, såklart. Men det är ju så fruktansvärt. Och det är det här med religion, särskilt så extrem religion, den gör ju folk till robotar. Det är ju det som är liksom styrkan eller svagheten i religion, beroende på. Om man drar man det långt nog så blir det ju så. Och det är samma med liksom extrem nationalism och sånt där. Det får folk att sluta tänka och bli en kugge i ett spel.
Ja,
vi måste ju stoppa direkt.
Får jag hoppa in då? Nu när du säger det så kommer jag till sista frågan i det här. När du säger extrem nationalism. Det finns ju de som är extrema, vad de nu själva kallar sig, som kanske skulle benämnas som, ska vi säga, ultranationalister, något nytt ord. Nej, men de som då åker till Ukraina och krigar och dödar, hur ser vi på dem?
Jag har följt det lite dåligt, men så vitt jag förstår så är de ju på Ukrainas sida och strider mot Ryssland, så att säga, eller de här separatister eller rebeller eller vad de nu kallas i media.
Jo, men alltså själva, var ska man dra gränsen då?
Nej, men jag får ju säga samma där då.
Ja, det här är ju legosoldater, alltså de
ja, det är ju faktiskt en... Ja, för att de är väl ideologiska soldater också.
Ja, jo, det är klart. De väljer ju sida såklart, så att så är det ju.
Gustav, ska vi döma det här på samma sätt som om man säger muslimer då åker ner och krigar? Ska vi fördöma det på samma sätt, ja eller nej?
Nej.
Konrad?
Nej, jag får säga nej, men jag vill bara kort säga att det beror på att jag ser det så här, och jag säger inte att det är rätt, men jag ser att åker man ner och krigar för Islamiska staten så är man religiöst övertygad liksom. Och religion, som våra lyssnare vet, är någonting jag tycker att det får inte styra ens liv överhuvudtaget. Åker man ner till Ukraina så kan, det är väldigt oklart varför man gör det, men det har i alla fall inte, det är inte en religiös övertygelse, utan det är en politisk övertygelse, och det ser jag i alla fall som lite bättre. Men jag vill lägga en gigantisk brasklapp här och säga att jag vet ju inte varför folk åker upp kriget i varken Ukraina eller IS, utan det är bara mina fördomar här.
Nej, om vi säger så här då i alla fall, de åker och krigar och dödar. När de kommer tillbaka till Sverige bör de ställas inför rätta.
Ja, de borde inte ens få åka, givetvis.
Nej, men i det fallet, inför rätta säger jag.
Inför rätta, hur då? Jo, men det är ju skitsvårt. Vad är de har begått för brott?
Ja, men det
hur
finns.
Kan man bevisa det?
Jo, men det är om det begås krigsbrott och det är ju redan olagligt i
jo,
Sverige.
Jo, men det är ju extremt svårt menar jag att se vad en individ har gjort så här.
Ja,
men
det är kanske vittnen då och det är ju ingen som vittnar för eller mot.
Nej, men, så krigat för någon annan stat. Alltså, så får man inte. Men det är ju en grundlagsändring då. Men nej, du får inte kriga för andra stater. Då tar vi ditt pass.
Men just det, jag anser det här att åka till Ukraina. Eftersom det var fallet nu. Situationen är ju väldigt annorlunda för att de som åker ner till ISIS så att säga, det är ju rena slakten de håller på med. Det är ju inget krig utan det är ju folkmord de håller på med. I Ukraina, precis som Konrad sa här, så är det ju politiskt vem som ska styra landet och lite hit och dit. Men det som ISIS håller på med, det är ju något helt annat. Det är ju inte krig utan det är ju, jag vet inte vad man ska kalla det egentligen.
Men det är ju ett folkmord, ett religiöst folkmord.
Men då ställer vi den frågan till lyssnarna då. Är det samma sak de som åker till Ukraina och krigar om man jämför de som åker till den muslimska världen och dödar otrogna? Vad säger ni lyssnare? Och vad säger ni lyssnare om det här med en ny hemsida? Är inte det lite kul ändå att vi får en liten plats på nätet?
Jo, men det ska bli kul. Ja, men länsman, och givetvis lovar vi ju våra lyssnare att vi ska ha en i alla fall lite interaktiv sida där vi kan vi kanske till och med blogga lite, har vi pratat mycket om du och länsman och sådär. Det vore kul att få lite.
Ja, det finns stora möjligheter med det där i alla fall. Och att vi finns samlade på ett och samma ställe. Gustav, tack så mycket för att du medverkade.
Ja, tack så mycket.
Tack Gurre.
Tack Conrad för att du var med den här gången. Det var kul.
Ja, det var kul att kunna vara med här för en gångs skull.
Ja. Vi är ju tillbaka nästa vecka igen och ni får ha det jättebra så hörs vi då.
Du har lyssnat på en sändning från Radio Länsman. Radio Länsman finns även på Facebook. Gilla oss där. Radio Länsman återkommer regelbundet varje lördag. Så väl mött nästa lördag.